tyvärr har ju den här redovisningen som har kommit genom den genomiska provtagningen gjort att vi vet exakt vilken genstatus djuren har, och det gör ju att du kan undvika att skapa de här homozygota individerna som alltså kommer att utveckla symptom.
Ja, den ska vara väldigt komplett om man säger. Det är inte svårare än så.
Tjurarna prövas i samma miljö så att man så långt som möjligt kan bortse från miljöfaktorer och utvärdera tjurarnas genetiska potential.
I det här avsnittet av K-podden ska vi bege oss till Östergötland, dryga timmen från Norrköping. Där finns Sofia Persson och Stefan Johansson som driver Vita Fall. De har 150 dikor i ekologisk produktion av raserna Charolais och Simmental.
Vi brukar säga att vi producerar ekologiskt nötkött förstås, funktionella avelsdjur och sen en hel del öppna landskap och biologisk mångfald i företaget.
Det låter ju väldigt fint, måste jag säga.
Ja, vi tycker att det är... Vi ser en glädje och ett värde i att producera på de resurser som finns här. Jag tycker det känns meningsfullt och roligt att arbeta med och utveckla. Och då är ju djuren som vi står bland här liksom kärnan i verksamheten. Så är det ju. Vår målsättning är att producera funktionella avelsdjur som vi säljer till andra besättningar. De allra flesta säljs till andra korsningsbesättningar, bruksbesättningar kallas det ju också. Men en del säljs ju förstås till andra renrasiga avelsbesättningar också. Ungefär hälften av kalvarna som föds här säljer vi till liv.
Med två renrasiga avelsbesättningar, hur vill Stefan och Sofia att deras djur ska vara?
Fungerar väl i en relativt extensiv produktion som dikalvsproduktionen nästan alltid är i Sverige. Var hållbara och lättfödda och ändå ha en hög produktionskapacitet och ge ett bra slaktutbyte. Utveckla en fin slaktkropp, för det är ju det som är slutprodukten så småningom. Om man ska skilja raserna Charolais och Simmental från varann så är ju Simmentalens kanske signum och främsta kännetecken att de har en väldigt, väldigt hög mjölkproduktion. Och aven ger en riktigt tung kalv. Och så är det i medeltal i den här besättningen också att de har en högre mjölkproduktion. Charolais-djuren har en högre kapacitet, i medeltal naturligtvis, så är det alltid, att växa på stall och utveckla slaktkropp. Här har de en bättre formklass, och tittar vi på hur slakten på korna, utslagskorna blir ju förstås slaktade så småningom, och då har vi ett bättre slaktutbyte och en tyngre slaktkropp på Charolais-djuren än på Simmental-djuren. Så de har var för sig sina fördelar. Och det gör ju att vi har en efterfrågan på båda raserna förstås, eftersom man i en bruksbesättning vill hitta värdena i de olika raserna. Det är ju det som är finessen med att ha olika raser från början förstås. Sen är ju vi som renrasavlare intresserade av att utveckla de här djuren inom rasen naturligtvis till att bli ännu bättre. Och då är det ju de vanliga egenskaperna som har ett så stort ekonomiskt värde när man är på gårdsnivå och jobbar med dem varje dag. Att de är lugna och trygga, att de har lätta kalvningar, funktionell exteriör så att de håller länge och har bra klövar och fötter. Och naturligtvis så här i kalvningssäsong så är det ju viktigt att de har bra djur och spenform och sådana saker. Det har ju utvecklats väldigt mycket över den tid som vi har erfarenhet av produktion.
Vi avlar mycket också på det här med hornlöshet. Att från början hade vi en hel del med horn. Och nu har vi ju får vi ingen knappt, skulle jag vilja säga, med hornanlag överhuvudtaget. Vi använder i princip bara homozygota pollade tjurar, alltså hornlösa, och exteriören och klövar och allting har man ju försökt att slå ut dem som avviker, och det har ju blivit mycket bättre och så med. Så att hållbara djur, och det är ju hållbarhet ger ju ekonomi i slutändan, så att det finns ju alltid saker man kan vara bättre, så är det, men det går ju sakta med, det är ju långa omlopp innan det händer något, så att och lynne med, det är ju också något som man avlar på. Det känns ju som att det har ju gjort stort steg framåt med. Ser man någon som avviker, så då vill man inte avla på den vidare, helt enkelt. Så det, för det är ju något som går i arv, verkligen.
På Simmental kan man väl säga att vi har haft störst fokus på att förbättra köttansättningen. Kanske har haft en bredare variation i liksom kroppskonstitutionen så, och muskelansättningen tidigare, och försökt att och få den att bli mer homogen och enhetlig. Medan det har varit mer självklart på Charolais-sidan.
Och lite på Charolais kan man säga, få upp mjölkavkastningen kan man säga. För det är Simmental. För det känns ju nu som Simmental har ju avvänjat de tyngsta kalvarna, men Charolais är ju på gång att komma i fatte där. Så är det. Och det är ju bra, absolut. Så det, men det är ju lika med tillväxterna efter avvänjning fram till slakt, tycker jag Simmental kommer i fatt Charolais också. För förut var det lite större språng eller skillnad där, absolut. Och lika med köttansättningen med dem. Nej, de går åt rätt håll båda två, tycker jag.
När jag besökte Vita Fall i februari var det dryga månaden kvar till visningsdagen på Gunnarp. Något som nog är höjdpunkten för många nötköttsföretagare och avelsintresserade. 25 mars var det visningsdag och även startskott för den digitala auktion av de auktionsgodkända tjurarna. Stefan och Sofia, de skulle besöka visningsdagen för att hitta en ny avelstjur.
För vi sålde ju Ulster som vi hade på Elmia nu då, i hösten sålde vi, och då var ju tanken med att vi ska köpa en ny. Det ska bli kul att åka ner på visningsdagen där och titta vilka, hur de ser ut i verkligheten då. Men någon ska det bli i alla fall, det tror jag. Simmental.
När du ska leta efter en potentiell tjur då, vad är det du letar efter?
Gärna en helt nya blodslinjer som inte vi har så mycket släkt med dem, så att man kan använda den på många individer, och den ska ha bra exteriör, gärna homozygot pollad och bra vikter. Ja, den ska vara väldigt komplett om man säger. Det är inte svårare än så.
Den ska vara helt komplett, inte svårare än så.
Ja, eller vad man säger, men alltså den... Nej, men det ska vara något som sticker ut, som är bra. Gärna höga exteriörpoäng och jättehöga, men bra vikter. Så att, både en bra födelsevikt och bra avvändningsvikt och ettårsvikt och så. Så att,
ni skickar ju då varje år tjurar till prövningen. Att, så här, varför är det viktigt för er att faktiskt skicka dit dem?
Det är roligt och stimulerande att vara med och driver en del av våran idé här. Och, alltså, det följer den ju hela året. Så nu när kalvarna föds så tittar man ju på tjurkalvarna på ett sätt som att det här skulle kunna bli en prövningskandidat redan när de är väldigt unga kalvar. Och sen så följer ju det arbetet med under hela året, och vi följer de här tjurarna som står på prövningen som vi väl har skickat iväg sen, och hela vägen fram genom det här racet som är under februari och mars här nu då, när det är alla granskningar ska göras nere på Gunnarp. Så att det är viktigt och roligt, och vi vet ju hur noga vi försöker att välja ut de kandidater som vi skickar dit, och jag tänker att de allra flesta gör på liknande sätt. Så det är verkligen utvalda kalvar som går iväg till prövningsstationen. Och därför är det självklart för oss att när vi letar efter tjur så letar vi där. Vi tror att många av de bästa kalvarna finns på Gunnarp. Sen tycker jag att det finns en annan poäng med individprövningen som har funnits under lång tid i Sverige och som verkligen har bidragit till att utveckla köttrasaven. Så som en, dels som en mötesplats för oss som är köttrasavlare där vi kan träffas och utbyta erfarenheter och lära oss av varandra och sådär. Det blir en central punkt för rasföreningarnas arbete och för NAB. Och har ju en gång efter annan varit så att på individprövningen har introducerats nya mätmetoder och utvärderats mycket av det som sker i avelsvärderingen på olika sätt. Både med de beräknade avelsvärdena, men avelsvärdering i form av exteriörbedömning och sådana saker har ju också utvecklats väldigt mycket på Gunnarp. Individprövningen är viktig för svensk köttrasavel på många sätt. Och viktig för oss som avelsbesättning, absolut.
Jag heter Louise Ryberg och är vd på Svensk köttrasprövning. Svensk köttrasprövning har ju som huvuduppdrag att bedriva individprövning och utveckla individprövning också. Individprövningen bedrivs sedan 2010 på prövningsstationen Gunnarp, norr om Hörby. Och Svensk köttrasprövning firar faktiskt 30 år som bolag. Växa är ju en av delägarna i Svensk köttrasprövning tillsammans med då NAB och Svenska köttföretagen. Att vi har ju i Svensk köttrasprövningsstyrelse så har vi representanter från våra delägare som sitter i styrelsen. Så det är ju tillsammans med våra delägare som vi utvecklar prövningsverksamheten.
Vad innebär då individprövningen?
Tjurarna prövas i samma miljö så att man så långt som möjligt kan bortse från miljöfaktorer och utvärdera tjurarnas genetiska potential. Så att det är en individprövning så att säga. Det är ju Jordbruksverket som sätter ramarna för individprövningen och sen är det Växa Sverige då som sätter detaljreglerna för hur individprövningen ska bedrivas. Men sen är det ju i nära samarbete med rasföreningarna.
Vad är det för någonting som faktiskt prövas på tjurarna?
Det är ju en rad olika bedömningar och registreringar som görs på prövningen. Tjurarna anländer ju någon gång i augusti och sen så har man en period innan själva prövningsperioden drar igång som tjurarna får akklimatisera sig och komma lite på plats innan prövningsperioden drar igång. Sen startar den här 154 dagars långa prövningsperioden med en startvägning. Och sen så väger man tjurarna var 14:e dag. Och så avslutas det med en slutvägning. Och det är ju under den här perioden då som tjurarnas tillväxt beräknas från start till slut. Och utöver det så exteriörbedöms tjurarna. Man bedömer klövarna. Och står ju under hälsokontroll av vår stationsveterinär. Så att det är en rad olika bedömningar som görs. Skanna ryggmuskeln för att bedöma muskeldjup och marmorering. Lynnet är ju en faktor som man säger bedöms under hela vistelsen på prövningen, såklart. Så att är en tjur som inte har ett tillfredsställande lynne så blir den ju utan på det också. Det görs ju en mätning av testiklarna också. Eller man känner ju på testiklarna vid flera tillfällen under deras vistelse på prövningen. Och sen så görs ju en mätning av testikelomkretsen närmare slutet av prövningsperioden. Och där finns det ju gränsvärden för olika raser, vilket minimummått som testiklarna ska ha i omkrets relaterat till deras fertila förmåga. Till det så beräknas ett T-tal, ett tillväxttal. Och sen har vi även ett prövningstal, P-talet. Och P-talet är då ett komplement där man kan väga in fler egenskaper så att man får en mer samlad bedömning av tjurarna. Och det är på det här P-talet som tjurarna rangeras i auktionsordningen sen. Och i P-talet då, så kan det vara lite olika egenskaper och viktningar. Och där har rasföreningen haft ett stort inflytande på vilka egenskaper man tycker är viktiga att ha med i P-talet och hur de ska viktas.
Auktioneras alla tjurarna ut efter att individprövningen är avslutad varje år?
Nej. Man kan säga att vi sätter in ungefär 180 tjurar eller att 180 tjurar startvägs. Och det brukar bli runt 100 tjurar till auktionen.
Här uppe står ju Rugen som är en charolé-tjur då, som vi köpte för ett par år sedan på Gunnarp just. Den kommer från Sonarps gård i Eslöv. Jag födde uppvuxen där och stod sedan i prövning och har för oss både intressant stam och jättefina anlag och avelsvärden för bland annat mjölkproduktion och lätta kalvningar. Och sen har han en väldigt korrekt exteriör. Så vi fick ju de första kalvarna efter honom förra våren. Har fått ytterligare en omgång nu och sen så blir de första kvigen efter honom betäckta här i vår. Så nästa år kalvar den första och hans döttrar in här. Och det är ju det man tänker sig när man köper en ny avelstjur. Hur döttrarna ska komma och se ut så småningom när de har kalvat in. Så att det är, man får ha lite tålamod när man jobbar med nötköttsavel. Så är det. Det tar lite tid.
Sofia och Stefan begav sig alltså till visningsdagen på Gunnarp för att spana in en ny avelstjur. Och vi får hoppas att de lyckades ropa in en bra tjur under auktionen. Men en del av djuren semineras också.
Vi har ju seminerat under alla år egentligen. Och andelen som semineras beror kanske allra mest på vilken tillgång vi har till intressanta doser kan man säga. Också till viss del naturligtvis hur många brunster vi lyckas fånga och se så där under stallsäsongen. Men med den här kalvningen som är koncentrerad lite tidigare på vintern så hinner ju korna komma ordentligt i brunst. Väldigt många av dem under stallsäsongen, de brunstar ju för fullt här nu, de som kalvade i december och januari redan nu. Och, så att det brukar ordna sig. Men som sagt, sen så beror det ju på vart vi tror att vi hittar det bästa avelsmaterialet. Det finns i de importerade doserna som vi letar efter en del nya egenskaper eller förbättrade funktionella egenskaper, men också blodsförnyelse förstås. Och i de doser som är producerade i Sverige eller Norden, men på svenska tjurar, så finns det ju en väldigt trygghet i avelsvärdena eftersom det är ett så starkt släktskap och man har en väldigt hög säkerhet i avelsvärderingen där och vet att det materialet fungerar under de produktionsförhållanden som vi har här.
Avelsvärden är ju en otroligt viktig del i avelsarbetet och det är något som studeras noga på Vita Fall i deras planering av avelsarbetet.
Det finns ju avelsvärden för kalvningsegenskaper, för tillväxtegenskaper och för slaktkroppsegenskaper. Och de är viktiga i vårt urvalsarbete och de följer vi ju inom besättningen och använder vi aktivt när vi selekterar djur inom besättningen också för rekrytering till exempel. När vi gör avelsplaneringen i hur vi kombinerar olika tjurar med kor eller semindoser med kor eller så. Självklart när vi letar nya avelstjurar eller doser. Sen är det svårt med de importerade doserna eftersom de initialt har de ju inga svenska avelsvärden. Och sen är de ju osäkra i början när de bara har fått ett fåtal avkommor i Sverige. Nu introduceras ju de nordiskt gemensamma avelsvärdena. De allra första beräknades ju i november 2021, så de har vi haft ett drygt år. och som har publicerats. Och det är ju intressant. Då är det ju registreringar från alla djur i både Finland och Danmark utöver svenska djur då, och beräknas rasrent där. Så det blir nog en positiv utveckling när de sen blir officiella avelsvärden i Sverige. Från och med avelsvärderingen som rullar nu och som presenteras i början på mars så får vi även sammanvägda index där som vi från rasföreningshåll har fått vara med och arbeta fram hur de ska viktas samman efter rasens respektive avelsmål då kan man säga. Så det är ju jätteviktiga instrument i vårt selekteringsarbete och också ett jätteviktigt instrument när vi försöker att hitta, på samma sätt som vi försöker att hitta lämpliga beteckningstjurar till våra kunder kan man väl säga. Då brukar vi ofta jobba med det som vi kallar för härstamningsbevis eller tittbilder. Där finns ju en jättebra sammanställning över djurets hela härstamning, avelsvärden, egna vikter, mammans tidigare produktionsresultat och så. Så där ser man ju en ganska komplett bild av djuret på pappret. Och så får man komplettera med att titta på hur han eller hon ser ut i verkligheten.
Vad har ni för avelsmål för besättningen?
Ja, men det är ju, blir ofta ett ganska tafatt svar på den frågan. För att det sticker ju egentligen inte ut särskilt mycket från andra besättningars avelsmål. Jag tror att de allra flesta strävar efter att få högproducerande djur som har en väldigt funktionell karaktär. Det är det som ger den grundläggande ekonomin och vad ska man säga, trivseln i arbetet på något vis. Det är det som ger balansen och gör att det fungerar. Mm. Men både Stefan och jag drivs ju av att se djur som utvecklas och som har en hög produktionskapacitet kan man väl säga. Det tycker vi är roligt. Och så sett så är ju avelsmålet att få väldigt högproducerande djur.
Genomisk avelsvärdering är ett viktigt inslag i avelsarbetet världen över och används i urvalet av tjurkalvar som ska bli semintjurar. Med en genomisk analys kan du testa dina hondjur på samma säkra sätt. I en genomisk analys får man fram härstamningsverifiering, 20 monogena egenskaper och för renrasiga Holstein, de röda raserna SRB, RDM och Jersey så får man även genomiska avelsvärden. Genomiskt säkerställda avelsvärden håller just nu på att tas fram och säkerställas för renrasiga köttraser, men det dröjer minst ett år innan dess. Lina Baudin finns på vår avdelning Kunskap och utveckling avel och berättar för mig bland annat vad för monogena egenskaper man kan få fram med en analys.
Man får ut då alla monogena egenskaperna, men sen så är det ju då tyvärr vissa raser som är mer drabbade av vissa sjukdomar. Så om man till exempel har en Hereford, då är man ofta intresserad av den som heter hypotrichosis, så det kan man få ut. Och det som är intressant för de allra flesta raserna, det är hornstatus. Se om djuret är bärare av generna för att utveckla horn eller inte. Sen för mjölkraserna så kan man hitta en del fertilitetsstörande sjukdomar. Och sen så för de röda mjölkraserna så har vi den här rasen A, eller den egenskapen AMC som man alldeles snart kommer kunna se i min gård, som gör att kalven blir väldigt gravt missbildad. Sen kan man även se lite information om proteinvarianten i mjölk, till exempel kappakasin och betakasin, som inte relevant för att veta om osttillverkning och så.
Vilka gårdar är det som faktiskt kan ha nytta av att genomiskt testa sina djur?
Jag tänker att det är alla gårdar. Dels är det ju väldigt viktigt att veta hur djuren faktiskt är släkt. Så att, det är ju att de är släkt som man tror för att fortsätta ha ett lyckat avelsarbete. Sen om man sätter på egenskaper så är det också väldigt viktigt att veta då måste säga sjukdomsbiten, alltså att man inte råkar para djur som får en avkomma som inte är livsduglig. Om man ser då till mjölkraserna så är det ju, men det är ju jätteviktigt där också att redan på en jättetidig nivå kunna se vilket av ens hondjur bär de generna man hoppas på att de ska bära. Man får det svart på vitt.
Det finns flera olika sätt att provta för en genomisk analys. Men det smidigaste och billigaste sättet är med en TST-tång där du tar ett vävnadsprov samtidigt som du öronmärker. Men det går också att ta hårprov och blodprov. För att veta mer om hur du börjar provta, vad du får ut av analysen och hur du gör hittar du på vxa.se.
Det som händer sen är då att proverna kommer till VXA där vi kollar att allting ser okej ut med dem. Och sen så skickas de vidare till våra samarbetspartner i Danmark, Eurofins Genomic, där de får in alla prover från Sverige och alla prover från Finland och alla prover från Danmark. Där de sätter igång de har liksom jättemånga olika processer som de startar med de här proverna. Så det beror lite på vad det är för typ av prov som kommer in, men till exempel med hårproverna så måste de ju liksom sätta i ordning dem på ett speciellt sätt och sen extrahera ut DNA ur hårsäckarna. Så där är det liksom ett litet förjobb. Och så har de olika plattor som DNA binder fast på. Det är som olika chip som det fastnar på. Ja, när den processen är färdig så blir själva slutresultatet för varje djur då en DNA-profil som består av väldigt, väldigt många ettor och nollor. Så det blir bara massa ettor och nollor som kommer ut som efter det skickas vidare till en databas i Danmark där de är lagrade. Så efter det så får växa meddelande om att nu finns det här djuret färdigt och då kan vi med våra system börja använda de svaren. Resultaten för monogena egenskaper, de kommer i min gård. Där kan man se dem. Och resultatet för den verifierade härstamningen, om allt går som det ska, då kan man också se det i min gård. Och om det är något som är avvikande med härstamningen, till exempel att man ser att det är en annan tjur som matchar än vad den som står i härstamningen, då kontaktar kokontrollen en och stämmer av med att man skulle vilja göra en rättning. Och det genomiska avelsvärdet hittar man i ingård och i nyckeltal avel. De kan man se efter nästkommande publicering. När provsvaret är färdigt i Danmark, så på vissa bestämda datum så tankar NAV ut alla DNA-profilerna inför sin härstamning eller inför sin avelsvärdering. Så det är också orsaken till om ens provsvar har blivit färdigt precis efter en urtankning. Då får man vänta ett litet tag innan nästa urtankning görs. Genomiska avelsvärdet syns i nyckeltalavel och i min gård, och då får man ett sms när det har publicerats.
Det här med avel och avelsvärden, det är just så här, det är under ständig utveckling och det utvecklas hela tiden. Att om vi gör en liten framtidsspaning, vad är liksom på gång med de här genomtesterna?
Men dels så utvecklar man hela tiden nya monogena egenskaper. Man har ju under en liten tid så har man tagit fram ganska många för mjölkraserna, så nu fokuserar man lite mer på kött. Att det är där man har fokus på vad som ska komma. Och som vi var inne på med genomiska avelsvärden för mjölk, så håller man på att med egenskap för egenskap ändra beräkningsmodellen. Så att man tar DNA-profilen och slår ihop den med härstamningen på ett litet annat sätt. För man har sett att det ger en ännu bättre skattning av djurets avelsvärde. Och för köttrasdjuren så är tanken att de också ska få genomiska avelsvärden i framtiden. Och sen så har vi på gång att man ska få genomiska avelsvärden för mjölkraskorsningar av raserna då Jersey, Holstein och de röda, SRB och RD.
Och just det, förutom info om analysen så hittar du på vår hemsida vxa.se information om när dina provsvar kan väntas vara klara beroende på när du har skickat in dem. Vita fall har varit en del i ett projekt för att så småningom få fram de genomiskt säkerställda avelsvärdena för köttraserna. Till en början testades Charolais och Hereford, så det är större andel Charolais som har genomtestats mot Simmental.
Det som vi direkt har kunnat få tillbaka ifrån de genomtesten är ju dels den verifierade härstamningen förstås. Till det så får vi ju också redovisat några, som man säger, monogena egenskaper eller egenskaper som bara styrs av en enda gen. Och där är ju hornstatusen en sån, så att det har vi ju fått en redovisning på. Det hjälper en ju när man ska göra parningskombinationer, såklart. Och sen så har det ju under de senaste 2 åren också kunnat läsas ut en del andra sådana här enkelgens egenskaper som är av ERA-specifika och recessiva, så att de behöver finnas, liksom komma en från varje förälder för att det ska ge symptom hos avkomman. Och där på Charolais så finns det ju någonting som heter progressiv ataxi till exempel, som har varit i stort fokus. Så varje ras har sina monogena egenskaper att ta hänsyn till. Och där har ju den här redovisningen som har kommit genom den genomiska provtagningen gjort att vi vet exakt vilken genstatus djuren har. Och det gör ju att du kan undvika att skapa de här homozygota individerna som alltså kommer att utveckla symptom. Som heterozygota bärare så får djuret inget symptom överhuvudtaget. Så att de går ju bra att fortsätta. Eller de kan ju leva vidare utan problem i alla fall. Sen kan man ju undvika att använda dem i avel.
Och hur stor hjälp har det varit att faktiskt få det så, ändå så här svart på vitt?
En jättestor hjälp, för förut har man inte kunnat alls gissa sig till det, skulle jag säga. Därför att det har varit så pass sällan som de här homozygota individerna har uppstått. Så att väldigt få, eller kanske ingen, har kunnat lista sig till vad man har haft för bäraranlag på sina avelsdjur på det viset. Utan det är ju ren ny kunskap som kan hjälpa oss att undvika vissa parningskombinationer. Men framtiden, om man ska titta på den och förhoppningen om att få genomiskt förstärkta avelsvärden, det är ju där det stora värdet i de här testningarna ligger. Så är det ju. Och då, om man sneglar lite grann hur det ser ut på mjölkrasaven som har haft genomiskt förstärkta avelsvärden länge vid det här laget, så ser man ju att du kan göra ett jättestort kliv i avelsframsteget genom att man får en mycket högre säkerhet på avelsvärden för unga individer framförallt. Så det kommer ju, alltså innan de får sina egna avkommor, så det kommer ju hjälpa oss och, tror jag, rita om kartan i hur vi gör rekryteringsprocessen när vi sen får genomiskt förstärkta avelsvärden.
Hösten 2022 så var det ju äntligen, efter 4 års uppehåll, dags för Elmia och den stora djurutställningen. Vita fall är vid det här laget vana utställare. Deras simmentaltjur Ulster av Frönshult vann Sire-priset, ett pris som går till äldre och välfungerande och kvalitetstestade tjurar. Han blev också best in show 4 år tidigare. Gården har också haft en Nils av Maltestorp som kammade hem Sire-priset 2 gånger faktiskt.
Jag har inte varit med så länge. Vi började 2013 första gången, och du har ju varit med tidigare lite, och jag har varit lite rädd och försiktig och ge mig in i det där. Men så började vi då, för vi hade en väldigt fin tjur som heter Nils, och det gick helt klart över förväntan första året, och då fick man mer smak för det. Sen vill man bara hålla på mer och mer, så att man fast dit. Vill man hålla på vid. Det är roligt, roligt faktiskt. Så det var lite tråkigt, jobbigt nu ett tag när det var 4 år emellan här. Så att Man syns, blir reklamplats. Det blir förfrågningar direkt, det märks ju när man, efter en utställning, att man får mer att sälja livdjur då. Helt klart syns man, så finns man, eller vad man säger.
Och sen har det ju förstås med de här ungdomarna som vi har haft med oss sista gångerna här, så blir det ju ett jätteroligt sätt att försöka få med barnen i det som vi jobbar med. De under uppväxten såklart tvungna att vara med i det, så blir det ju när man har egenföretagare kanske som föräldrar, att man blir delvis med i företaget. Men det här är ju ett sätt för dem att verkligen ta del på ett sätt som blir roligt och minnesvärt, så kan man väl säga.
Hur bra marknadsföringskanal är det att faktiskt kunna visa upp sina djur på en sån här stor djurutställning?
Ja, men den kan vi ju nog rekommendera.
Absolut, så ja. Vi försöker att trigga igång nya unga bönder och ställa upp med, så att det är verkligen att rekommendera där.
Väger det in då i avelsarbetet då, att ni vill ha liksom snygga djur att kunna visa upp i ringen?
De här vackra djuren som vi tycker är snygga och bra, de är ju också de mest hållbara djuren enligt vårt sätt att se det. Det är ju de som vi, ja, men på en utställning i Sverige i alla fall, så är det ju de funktionella kvaliteterna som bedöms, skulle jag säga. Så kanske det inte är riktigt i alla andra utställningssammanhang. Men här på Elmia så skulle jag säga att det är det. Det är ju djur som har höga funktionella kvaliteter, och det är de vi tycker är vackrast också, måste man ju säga.
Till Elmia hade Vita Fall med sig flera djur och nästan en egen ungdomsklubb i form av barnen och deras kusiner som fick prova på att ställa ut djur. Mer från Elmia kan du höra i tidigare avsnitt av Kopodden Elmia special, där Sofia och Stefan berättar om Ulster och där du också kan höra från deras ungdomar.
Det är kul att kunna låta ungdomar som annars inte har så mycket kontakt med lantbruksdjur få den erfarenheten och umgås så pass nära med djuren. Ingen kan ju göra allt, men alla kan göra något, brukar man säga. Och på något vis, så om de här barnen får ta del av det och tycker att det är en spännande grej och ett litet projekt, liksom. Dels har de ju det ju tillsammans som barn och en upplevelse och minnen att se tillbaka på. Det pratas ju mycket livsmedelsproduktion och olika värden på olika sätt som de här tonåringarna möter i olika sammanhang, och då tycker jag att det är roligt det lilla vi kan bidra till och ge dem en blick på vad det innebär för oss, och så får de lite kunskap från det hållet i alla fall.
Och det var allt från K-podden för den här gången, där vi besökte Vita Fall som drivs av Sofia Persson och Stefan Johansson. Alla avsnitt av K-podden hittar du på kopodden.se och där poddar finns. Och nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt med avelstema.